fick en hjärtklaffsinfektion. Jag blev liksom rädd för mig själv när jag blev utskriven och i juli, och sen så åkte jag till Wyatt West i augusti, och sen så stod jag där på en bajamaja och drog en lina ändå, och då kände jag så här, men vänta nu har du ju tappat kontrollen här ordentligt.
Ja, varmt välkomna till ännu en onsdag, ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Jajamän, jag heter Nemo Hedén, och vid min sida har jag precis som vanligt min kära vän Magnus Hedman.
Hur är läget?
Läget är bra, lite trött, lite stressad och så, men på det stora hela är det faktiskt en bra dag.
Vad är du stressad för?
Jag har haft barnen några dagar, sovit dåligt. Försöker jobba mycket nu i juni, så jag kan vara mycket ledig i juli. Försöker spela in mycket poddar nu i juni, och då blir det lite stressigt. För jag har ju mycket gäster att jaga.
Någon
måste göra det, eller hur?
Ja, men det är du ju duktig på faktiskt. Det måste jag säga, där är du grym.
Ja, men tack, hur mår du?
Ja, men jag mår bra, jag mår riktigt bra. Jag har hunnit med mycket den här dagen redan. Klockan är ju bara ett, men jag har hunnit med att träna och ha två möten och sådär. Så att dagen är igång.
Dagen är igång. Mm. Vi sitter här ännu ett avsnitt och ännu en spännande gäst.
Mm, verkligen.
Ska vi bara ta in honom igen?
Ja, men jag tycker det.
Ja, det tycker jag också.
Ja, jag tycker det.
Vi säger varmt välkommen till Fredrik Söderholm.
Mm. Tack, kul att vara här. Behöver välkommen. Ingen morgonpasset applåd, det är lugnt.
Nej. Och ingen presentation heller kanske?
Ja, det låter jag vara osagt.
Ja,
men i de här kretsarna kanske jag inte behöver det.
Ja, men en börjar bli en missbrukskändis också.
Vad har ni för klientel? Liksom? Är det bara pundare som lyssnar, eller ser ni det i statistiken?
Har du den typen av system du kan se det?
Nej, men det är ju mycket så att det blir folk som har någon slags relation till beroende. Det är väl ändå liksom,
jag skulle säga att vi har väldigt mycket folk som är medberoende som lyssnar. Det skulle jag säga. Jag tror att vi fortfarande har en bit kvar till att få de som kanske verkligen behöver lyssna.
Det är det jag också tänker, att det är de som har kommit ur det som lyssnar, men de är ju ur det liksom. Mm.
Och de som har liksom nära anhöriga eller någonting sånt där som lider av det också.
Och sen har vi varit lite veliga om huruvida vi ska ha gäster som faktiskt tagit sig ur skiten eller också är kvar i det.
Ja, hur tänker ni där?
Ja, men det är, hur tänker vi där egentligen?
Än så länge så har vi väl försökt att hålla det till folk som har tagit sig ur det. Mm. Att liksom dela om lösning. Mm. Hur har de gjort?
Och det intressanta med det är att de senare veckor så har vi börjat ha gäster som också tagit sig ur sina missbruk och inte gått samma väg som vi. Mm. Med andra hjälpmedel, andra lösningar. Exakt, precis. För jag tror vi var lite så här enögda i början där med 12-stegslösningar. Ja, men du vet, som man
det
blir.
Finns en lösning, och det är vår lösning.
Ja. Som man lätt blir. Ja. Men nu senaste veckorna så har vi haft flera gäster som har gjort på andra sätt. Mm. Och det är ju bra för oss också. Mm. Bli lite mer nyanserad, få höra andra livshistorier liksom. Mm.
Mm. Ja, men det kanske ger folk hopp också som har testat 12-steg. Det funkar inte för mig, men det kanske finns andra vägar.
Men så är det verkligen, och det är ju så, 12-steg är ju liksom, det är ju inte för alla. Det är ju verkligen så. Det funkar säkert på alla kanske, men jag tror inte liksom alla kan ta det till sig. Det känns... Vad tror du?
Ja, nej, jag tror inte heller det. Jag tror att det handlar... Alltså, först och främst vet vi att det handlar om vilja, såklart. Jag tror för många som det inte funkar, så är det lite det där med att släppa fullt ut inför andra människor och så vidare och så vidare. Jag tror liksom att då kanske man behöver ha någon som är mer legitimerad terapeut eller psykolog eller någonting som man kanske mer kan se upp till, om du fattar vad jag menar. Mm. Så tror jag. Precis, det tror jag. I mitt fall till exempel, jag tror jag hade varit en av de som inte hade grejat att bara börja gå på 12-stegsmöten och göra 12-stegsprogrammet med någon sponsor. Jag tror inte att jag hade klarat det. Jag tror att jag valde rätt som åkte iväg på behandlingshem först.
Men jag tror många av oss behöver det, att man får ett break från hela sin tillvaro liksom.
Mm. Var du på behandlingshem någonstans?
The Drawing Room. The Drawing Room.
Ja, vad är det?
Sveriges Bedford.
Norsholm. Ja. Robert Boman hade det då under den tiden. Ja. Som har The House nu. Så att, jag kan inte se mig själv alltså gå in på ett 12-stegsmöte och så här, hej Magnus, narkoman, och sen att jag skulle ha någon som plockar någon och hjälpa mig alltså. Jag tror inte det.
Ska vi kanske säga att det sitter fler folk i lokalen?
Ja, Jakob och Lina, vi håller på med en liten dokumentär där vi försöker driva tesen att missbruk ofta eller nästan alltid bottnar i någon slags smärta eller trauma, och frågar oss om den lagstiftning och den vård vi har idag är optimal för att minska mänskligt lidande, eller om det kanske går att göra annorlunda.
Mm. Vad har ni kommit fram till hittills då?
Att det är alltid något slags trauma. Men vi har ju precis börjat. Men tanken är att vi ska samla på oss så mycket bevis som möjligt och sen ta det vidare till experter och sen till makthavare och visa att titta, så här ser det ut. Det funkar inte så bra kanske, så som vi gör.
Om man följer dig på Instagram så är det ju mycket, det är lite spretigt. Du snör in på olika teser och det är trauma och det är, ja, men det är mycket olika grejer liksom. Och det är ju härligt. Men vad är det just nu då?
Just precis idag så är det absolut ett trauma, och men också det är liksom, det har jag fattat. Nu är jag väl mer inne på vad är läkning på riktigt? Vad är recovery? Vad är att bli frisk och må bra? För det är egentligen det som är intressant. Alltså alla kan ju, jag kan ju bestämma mig för att sluta dricka och knarka och vara nykter på vita knogar om jag bara vill. Men det är ju ganska ointressant om man inte mår bra. Så hur mår jag bra på riktigt i nykterheten och hitta meningsfullhet i det?
Mm. Det är intressant. För de allra flesta som kommer in på 12-stegsmöten och inte har gjort själva programmet, om man ska ta det som ett exempel, som lever då i tron om att man lägger alkohol och drogen på hyllan och sen så mår man inte bra. Man känner sig tom, man känner sig arg, man känner sig rädd och man är driven av alla de här känslorna liksom. Och det är väl att de största missförstånden, tänker jag, att man tror att det är problemet liksom. När det är bara ett symptom på det här jävla, som du är inne på, det här liksom inre kaoset.
Precis, det är ju en lösning på problemet, och tar man bort lösningen så har man inte löst grundproblemet.
Nej. Men ska vi låta Fredrik få dra en life story ändå? Sen kan vi komma in på din hjärtefråga sen. Det här med trauman och sånt. Vi vill ändå höra din story på typ 30 minuter eller någonting.
Oj.
Ja. Hur känner du för
eller
det?
Eller 22.
Ja. Eller 25.
Nej, men vi kommer komma in med frågor och sådär. Men vi tycker det är intressant. Vi brukar göra så med våra gäster att de får berätta lite kort om uppväxt och tonår och sådär. Liksom vad var det som gjorde att det ledde dit det gjorde. Och sen hur du har jobbat då med att ta dig ur och börja må bättre.
Och hur du jobbar idag liksom. Även denna vecka har vi med oss våra kompisar på 16 Weeks of Hell som samarbetspartners i den här podden. Och det är vi mycket glada över. Eller hur, Magnus?
Ja, verkligen. 16 Weeks of Hell är ju för dem som kanske har hamnat i det här läget att fan, idag ska jag träna. Nej, jag gör det imorgon. Eftermiddagen kommer, man är lite trött efter jobbet. Nej, fan, jag kör imorgon. Och sen har jag orkar inte laga mat, jag kör en burgare. Sixten Wicks väl är perfekt för de människorna som liksom har tappat rytmen, som har tappat struktur när det kommer till träning och kost. I programmet så får man ett jättetydligt matschema som står exakt hur mycket maten ska väga, hur du ska tillaga den och när du ska äta. Du får exakt veta hur du ska träna, vilka övningar du ska göra och så vidare och så vidare. Så att egentligen så är det väldigt enkelt, för du får allting, du ska bara följa det till punkt och pricka. Och då är du garanterad resultat. Och de är inte bara fysiska. De fysiska resultaten är fantastiska, men de är många på det mentala planet också. Du blir piggare, du blir gladare, du orkar mer, du sover mycket, mycket bättre. Du vet, sånt som jag har alltid sovit med tvn på, för jag har alltid varit tvungen att ha något ljud sådär. Behövs inte längre.
Så om du vill ha biceps som Magnus Hedman, då vet du vad du ska göra.
Ja, eller biceps i sinnet.
Ja, lika bra det.
Ja.
Tack 16 Weeks of Hell.
Tack 16 Weeks of Hell.
Jag har alltid varit ganska motvals. När folk går åt ett håll så går jag liksom emot strömmen. Så när folk började dricka på högstadiet och så tyckte jag att det var lite töntigt. Så jag var ganska nykter länge. Och så började jag dricka folköl och tyckte inte att det var så jävla fantastiskt. Jag har aldrig tyckt att alkohol är en särskilt nice drog. Så jag var ganska sen med alkoholdebuten och blev inte alls så förälskad i det där. Utan det dröjde länge innan jag liksom verkligen kunde uppskatta alkohol. Men jag blev alltid trött och gick hem liksom så här, typ i 12-1. Då orkade inte jag mer. Men det var när jag bodde i Los Angeles och jobbade där ett tag som jag blev introducerad till det här magiska discopulvret som gjorde att jag kunde vara vaken mycket längre och ha otroligt kul och må så otroligt bra på ett sätt som jag aldrig hade gjort förut. Det gav mig någonting helt annat än vad alkoholen gav mig. Och jag blev så otroligt, otroligt förtjust i alla de positiva effekterna som det gav mig. Och ja, jag ville ju må så alltid. Så att jag körde ju ganska ofta där. Och sen när jag kom hem så var jag väl en kokainist liksom. Och sen så är det ju en sliding scale liksom. Man blir ju inte missbrukare över en natt, utan jag tänkte inte så mycket på det liksom. Så det är väl kul liksom att jag hittat en lösning på att må bra i mig själv och bli modig och slippa skämmas för min sexualitet och allt vad det gav mig. Så att jag gasade väl på ganska ordentligt liksom tills det började få vissa negativa konsekvenser. Men det var väl egentligen först när jag fick en hjärtklaffsinfektion och behövde operera hjärtat som jag kände, okej, men nu måste jag liksom nog lägga av.
Hur gammal var du då?
Nej, men det här var bara 2 år sedan, liksom, okay. Sommaren 2018. Och jag blev liksom rädd för mig själv när jag blev utskriven och i juli, och sen så åkte jag till Way Out West i augusti, och sen så stod jag där på en bajamaja och drog en lina ändå, och då kände jag, men vänta nu har du ju tappat kontrollen här ordentligt. Så då skrev jag ett öppet brev på Facebook typ, eller en status som är såhär, men nu har jag tappat det lite här, nu behöver jag nog hjälp faktiskt. Och då vad som hände då? Jo, men då blev jag liksom uppmanad av alla mina arbetsgivare och sådär att söka hjälp. Så gick jag en sväng till den där klassiska 54, ni vet, beroende akuten, och de var så här, när var det senast du tog? Jag bara, det var ju, satt jag där och skämdes för att jag inte hade tagit så mycket så nyligen, så där fick jag inte stanna. Men då började jag ju gå på 12-stegsmöten och var ju nykter ganska länge ändå, och gjorde ju stegen. Och sen när jag var klar med stegen så kände jag, ja, men nu har jag mitt diplom, nu är jag klar. Nu kan jag väl, släppa den här skiten. Jag behöver inte sitta och beklaga mig i de här rummen längre. Och sen så började jag väl leka med tanken på att säga, ja, men det är ju kokainet som är problemet, inte alkohol. Men kan vi kanske dricka lite då? Så började jag dricka lite igen, och sen så halkade jag in på laddet igen. Och sen så var det en händelse som resulterade i att jag la ut mitt återfall, som ju då var, det var inte mitt första återfall egentligen, men det första liksom publika. Jag var nere i Lund och gjorde en grej för P3 och var där med en kille, och så blev jag sviken av honom och blev så fruktansvärt förbannad och ledsen, så att jag la ut massa Instagram stories om hur jag låg på hotellrummet och drack och sopade i mig, hade väl med mig E då, hade inte ladd då, men, och så gjorde jag det. Och sen så fick jag efter det av mina dåvarande uppdragsgivare en återfallspreventionsbehandling som var så här halvdagar på ett litet ställe.
Var det Sveriges Radio eller?
Ja, både Nexik och Sveriges Radio delade väl på den kostnaden. Så var det så här 4 veckor gruppterapi, sitta i en ring med andra. Och ja, det, jag var väl där lite motvilligt, men det gav ju någonting. Och sen så sa jag upp mig och startade min eget morgonradioprogram istället. Och så gick jag in stenhårt i det och jobbade hjärnet och var nykter den våren, vintern och våren. Och sen så kände jag väl igen så här, fan, men nu har jag jobbat så hårt, nu kan jag väl unna mig igen. Och så samma liksom procedur igen då, och körde på förra sommaren och hösten och vintern tills jag nådde någon slags botten vid nyår. Och så gick jag in i de här rummen igen, och då kände jag att nu vill jag verkligen göra det här. Men det är alltid så, tycker jag, i början. Det är så lätt i början när man är så här, men nu är jag motiverad, nu är jag liksom nykär i nykterheten. Men jag vet att jag det är någonting som händer i mig efter ett tag som gör att det blir så här, om jag känner att det inte är jag som vill det, eller jag känner att det är omgivningen som förväntar sig av mig, så vaknar någon rebell i mig. Så jag fann, det som var liksom den stora vändpunkten för mig och försoningen med mig själv var att jag fick ett klipp skickat till mig av en kille som hjälper mig med en annan podd jag gör med Ola Rapace, där vi tittar på oss själva och varför vi har blivit som vi har blivit. Vi mäter avståndet mellan de människor vi vill vara och de vi är och frågar oss varför är det så himla stort och hur kan man minska det. Och då var det en någon fiffig person som hade klippt ihop en grej på YouTube och ritat väldigt så här pedagogiskt till. Det var en podd med, jag tror att det var, om det var Tim Ferriss eller vad, men med den här ungerska läkaren Gabor Mate, som hade väldigt pedagogiskt och tydligt och lättförståeligt förklarat hur barndomstrauma och anknytning och stress och missbruk hänger ihop och negativa självbilder och sådär. Och då var det som att det föll ner någon polett som gjorde att jag kunde förlåta mig själv på riktigt. Och inte, för förut har jag alltid känt så här, jag är, varför är jag så här värdelös på att liksom inte kunna kontrollera mig själv eller hantera mina impulser och mina känslor. Jag kunde liksom inte förlåta mig själv för det, för jag fattar inte. Jag känner mig bara som en värdelös människa. Omogen och usel helt enkelt. Men sen när jag förstod att så här, men det är faktiskt inte bara mitt fel att jag har blivit så här, då fann jag den här bottenlösa brunnen av självempati som gjorde att jag på riktigt kunde förlåta mig själv när jag förstod. För jag kan liksom inte köpa en förklaring om den är för enkel. Liksom. Vissa går ju bara in i programmet och är så här, ah, men jag är födberoende och jag kommer aldrig kunna bli frisk och jag gör programmet och jag behöver inte ifrågasätta det. Jag funkar inte riktigt så. Om jag inte riktigt tror på någonting och inte riktigt tycker mig förstå, så köper jag det liksom inte riktigt. Och då är det någonting som ligger och skaver. Men när jag på riktigt kände så här, okej, det är så här det hänger ihop. Okej, ja men det är okej. Eller så, det är inte konstigt att det blev så här. Det är inte konstigt att jag inte kan hantera mina känslor. Det är inte konstigt att jag har negativa grundantaganden om kärlek och relationer. Det är inte konstigt att jag tycker att jag inte förtjänar kärlek. Det är inte konstigt att jag är rädd och utgår från att alla kommer svika mig. Det är inte konstigt att jag tycker det är läskigt att prata om känslor. Det är inte konstigt att jag inte vet vad jag känner, för jag har behövt göra avkall på mina känslor för att överleva. Det här är bara överlevnadsstrategier och försvarsmekanismer och copingstrategier. Och sen så insåg jag också så här, men vänta nu, det går ju faktiskt, de här sakerna jag har fått av substanserna som är så här, självkänsla, mod, närvaro, skam, befrielse, de här sakerna går att nå utan. På riktigt. Jag har liksom aldrig riktigt trott på det. Jag har sett andra människor som pratar om dem på möten och så. Man känner såhär, jag ser inte riktigt hur jag ska nå dit. Men så var det som att jag, ja, det var någonting med den där försoningen med mig själv och kunna förlåta mig själv för att det blev som var den stora turning pointen för mig. Liksom.
Men i och med det här då, den här stora kapitulationen, om man får kalla det så, har det blivit så att du har blivit befriad då från tankar på alkohol och droger helt? Eller hur känner du inför allt det?
Nej, men jag bara accepterar allt som det är. Mm. Jag bara förhåller mig till mig själv på ett helt annat sätt. Och går inte på mina första impulser och känslor och sug och så. Utan jag bara sa, okej, nu har jag den här tunga känslan och nu skulle jag vilja bedöva den med det här. Men jag vet ju att den känslan är inte här för alltid, den kommer gå över. Så att för mig handlar det bara om ett nytt förhållningssätt till mig själv. Och inte så här, inte tro att jag är mina känslor och tankar och destruktiva beteenden. Jag har dem och jag kan vara vittne till dem typ. Mm.
Du började din lilla life story i tonåren i princip. Mm. Du hoppade över barndomen. Det kanske var medvetet, jag vet inte. Men vad kom du in i världen med för förutsättningar?
Ensamstående mamma, uppvuxen med brorsa och katt i Gröndal. Far som stack innan jag ens föddes. Och ja, men så här, lite existensminimum, lite ekonomiskt knapert. En ganska pressad situation för min mor och inga fadersgestalter och inte så mycket vuxna förebilder som man kunde se upp till. har jag reflekterat nu i efterhand. Men när man är i det så har man ingenting annat att jämföra med, så man tänker ju inte så här, det här är nog inte optimalt när man är i det, för man har ju liksom inte så mycket annat att jämföra med.
Nej. Hur har din relation med din mor sett ut?
Ja, men den har varit extremt tajt och nära, som jag tror att det blir väl ofta när man växer upp med en förälder, att den är ju ens allt och man måste ju göra allt som står i en makt för att bevara den anknytningen, för det är ju den enda personen som man har. Så då gör man ju som barn utan att tänka på det. Man anpassar sig och gör vad som helst för att behålla den anknytningen, för den är ju liksom inte förhandlingsbar. Den är ju, utan den så dör vi liksom. Du lämnar ett barn i ett rum och ger den mat och vatten, så kommer den ju dö, för att den kan liksom inte, från början kan vi ingenting. Vi kan inte reglera våra känslor. Vi dör ju av stressen av våra egna känslor. Så att vi är helt beroende av vår anknytningsperson, vår förälder. Så att den var ju väldigt nära och tajt och har väl alltid varit typ på ett sätt. Men jag har reflekterat över det nu så här efterhand, att även om vi var liksom väldigt nära och hängde mycket och så här, det fanns alltid, så var det ju liksom, det pratades ju liksom inte om känslor och hur man mådde och sådär. Och det är ingenting jag reflekterade över då, men det reflekterar jag över nu, att så här, barn blir ju ganska lätt överväldigade av känslor. Alltså vi kan ju inte tänka oss, om vi tänker oss en händelse som är så här, lite läskig och jobbig, och så tänker vi så här, men det där är väl inget trauma för en, så tänker vi på det med vår vuxna hjärna. Men den motståndskraften och liksom, för, att reglera och härbärgera och liksom, hantera känslor har man inte som barn, utan då är man ju ganska så här, beroende av att få hjälp att förstå så här, men det här är inte så farligt, det här är inte att bli tröstad och så. Så att jag tror att där fanns det nog förbättringspotential så här, efterhand. Mm. Men det är också en försoning i det, tycker jag, att det finns liksom ingen, jag tycker inte det finns någon skuldfråga att utreda, utan så här, våra föräldrar gör ju så gott de kan efter sin förmåga, efter sin närvaro och medvetenhet om sina egna tillkortakommanden och trauman. Och,
men är man alltid ganska trött på att höra just den meningen också, att det här med att ens föräldrar gör så gott de kan. När man brottas med sina egna problem och man påminns, eller så här är för mig i alla fall, att när jag är på en dålig plats i livet och jag påminns om de brister mina föräldrar hade under min barndom, mm, och jag kan se de mönstren i mig, då kan jag känna mig helt mätt på den här meningen att de gjorde så bra de kunde. För det hjälper inte mig så mycket nu.
Fast för mig hjälper det ändå, tycker jag, att jag slipper känna den förbittrade ilskan och harmen. Mm. Att det inte finns någon syndabock att leta upp. Utan...
Men hjälper det mot de grejerna som det har skapat, menar jag? Alltså de mönstren hos dig?
Nej, inte aktivt kanske mot just de grejerna, men i liksom för sinnesron och min inre harmoni, så hjälper det att inte vara arg på någon. Mm. Utan att förstå att så här, folk, vi reproducerar ju bara det vi har lärt oss. Mm. Det är liksom så här generationstraum typ.
Men alla de här insikterna som du har fått i vuxen ålder och nu kanske framförallt senaste halvåret här, hur har det påverkat din relation till din mamma, alltså nu?
Ja, men jag har väl insett att det finns en dysfunktionalitet och en osunda komponenter i den relationen som jag har varit helt blind för. Och så bara, men vänta du, det här är inte rimligt, så här, men det här behöver inte jag acceptera. Så jag har väl nu insett att jag kan sätta lite gränser och jag behöver inte hjälpa henne med allting, utan hon får ta ansvar för sitt liv och jag har ta ansvar för mitt liv. Och lite grann hoppa ur den här dramatriangeln med att vara offer eller förövare eller räddare.
Mm. Skulle du säga att det är det som är skillnaden nu från tidigare, att du faktiskt kan börja sätta upp gränser?
Det är en stor skillnad.
Och sätta dig själv ännu mer i första rummet.
Ja, men verkligen. Alltså, hade du frågat mig för ett halvår sedan, vem är den viktigaste personen i ditt liv? Hade jag svarat mamma, frågar idag så är det jag. Mm. Det är en jättestor skillnad. Mm.
Men hur tar hon den här förändringen då? Det händer ju så mycket med dig, menar jag. Det är som att när man följer dig så är det nästan som en ny människa varje dag. Mm. För att du har så här mycket att berätta om ett nytt ämne. Och det är ju, att leva nära dig måste vara ganska...
Vilket förutsätter du att vi har kontakt?
Exakt, jag har ingen aning.
Ja, nej. Nej, vi har en liten paus just nu. Okej. Okay. Jag tror att det har varit ganska bra för mig,
okay,
att få pausa den grejen och verkligen så här titta på mig, vad jag har varit med om, hur har det påverkat mig, så att jag när jag möter henne igen kan göra det med empati, medvetenhet och närvaro, så att jag inte går till någon slags attack mot henne i affekt liksom.
Mm. För det har varit mycket sånt.
Ja, men när man börjar titta på sitt liv och så saker som har hänt, då är det inte, det tycker jag också man måste få tillåta sig att känna allt man känner så här, men fan, det här var ju inte så bra. Det här var ju jobbigt för lilla Fredrik liksom. Och då tror jag inte att det är bra att ösa det på sin förövare då, för det hjälper ju ingen. Så jag tror att det har varit bra för mig att få titta på det i lugn och ro och bearbeta de grejerna på mitt håll, så att jag kan också komma fram till så här, vad vill jag ha för relation med henne liksom. Mm.
Vad skulle du säga mer då, att du, för skillnad liksom nu mot tidigare, som utifrån hur du jobbar med dig själv idag och insikter, lärdomar, alltså.
Ja, men alltså det är mycket olika saker, men mycket det här att så här, man kan typ lite faktiskt grann välja hur man känner. Alltså så här, jag har varit otroligt lättkränkt och helt oförmögen att ta kritik och tagit allting personligt och blivit jättearg och direkt, du vet, lagt ut på Instagram om någon kommenterar någonting och hänger ut folk och ska slå tillbaka och så här, vara elak och trycka till folk. Och nu är jag mer så här, om någon säger till mig så här, fan vilken dålig jävla podd eller vad det är, så på Flashback, så är det så här, ja, och vad säger det om mig? Eller så här, jag behöver inte gå upp i affekt för det. Jag kan hamna i stark affekt, men sen så kan jag bara så här, okej, men varför skulle jag bli arg över det här om det inte stämmer? Om någon säger till mig så här, du är tjock och tråkig. Ja, då blir jag inte arg, för det tycker jag inte stämmer. Men om någon säger så här, du gott snack, din podd börjar bli riktigt seg, du börjar tappa det. Och då kanske jag blir sur, för det stämmer, det limmar med mina negativa tankar om mig själv. Då kan jag tänka, okej, men då är ju det, ja, det är intressant att jag känner så, men jag behöver inte bli arg på den personen. Det handlar om mina egna uppfattningar om mig själv. Så det är mycket det, att jag kan verkligen så här, ta ett steg tillbaka när jag blir arg och bara så här, men varför blir jag egentligen arg här? Finns det en riktig kränkning här, eller handlar det bara om att det gör ont för att någon säger någonting som jag faktiskt tänker om mig själv?
Men går det, alltså jag känner så här, jag är väldigt lik dig hur du har varit, och jag är ju fortfarande så mycket, och därför känner jag så här, att var så eftertänksam som du är. Mm. Alltså för mig, det bara kommer. Mm. Det går så snabbt. Alltså min kränkta känsla, mitt att ta det personligt, jag hinner liksom inte reflektera.
Nej,
så
men
som
det
du
sker
säger.
Automatiskt. Men ja. Man får ju, och den automatiska känslan av ilska, den kränkningen, den sker automatiskt. Mm. Den kan man nog inte, det kan man inte bestämma sig för att stoppa. Det sker ju liksom på millisekunder. Men när den har hänt, så kan man ju ta ett djupt andetag och så här, okej, nu blir jag jättearg på den här jäveln på Instagram som kommenterade så. Varför då? Behöver jag bli det? Vad säger det om mig? Vad har den här personen för trauma som gör att den känner ett behov att trycka till mig på? Och då kan jag istället känna empati typ med den personen, som tänker så, okej, men den personen, om den personen känner ett behov av att trycka till mig i kommentarerna på Instagram, då kanske inte den mår så himla bra. Alltså, jag kan verkligen, men jag hamnar ju i de här starka effekterna. Det handlar ju bara om hur jag agerar på dem och hur jag förhåller mig till dem och hur jag tänker på dem.
Men det är väl det här klassiska, att den första tanken rår man inte över, men den andra,
ja,
och tredje, och vad man gör.
Verkligen så.
Framförallt. Ja. Men hur har du gjort för att komma hit då? För att bli så här eftertänksam? För det låter ju fantastiskt och det är underbart att höra när du berättar det, men hur har du gjort?
Jag har läst, alltså jag går ju lite grann i vanlig terapi, men jag har också läst,
ja, du har ju
15 böcker om trauma, missbruk, dissociation och självbilder och
du har inte läst 15 böcker?
Nej, men ljudböcker. Alltså jag går liksom 2 timmar powerwalk om dagen. Man kan ju stoppa i sig hur mycket som helst. Så det är ju mycket självstudier. Och lyssna på massa poddar och så här, människor som kan saker om sånt här. Jag blir så otroligt insnöad när jag hittar någonting som jag är genuint nyfiken på. Då vill jag bara ta till mig allt, alltså så här, världsexpertisen. Så det är mycket Gabor och sen så liksom utifrån det jobba vidare.
Hur länge har du varit nykter?
Nu är det väl... Vet du vad, jag håller faktiskt inte räkningen. Jag tänkte på det häromdagen. Det var någon som sa på ett möte så här. Jag jagar inte de där brickorna längre. För att jag hade ju nästan ett år förut. Men jag gick ju bara liksom och planerade typ mitt återfall egentligen. Så att det jag tycker är intressant, eller det jag tycker är viktigt nu är så här. Mår jag bra och vill jag vara nykter? För jag kan ju hålla mig nykter hur länge som helst på ren liksom så här, vilja. Men då är det bara ändå bara en tidsfråga tills det smäller igen. Så att det jag tycker känns som den stora skillnaden nu som känns så jävla skön, det är att jag går liksom inte och planerar mitt återfall eller så här, går runt och harmas på att jag känner att folk förväntar sig att jag ska vara nykter. Så jag har liksom hittat ett sätt att leva som jag tycker känns på riktigt bra. I nykterheten, och jag trodde typ på riktigt inte att jag skulle göra det. Det var därför jag satt i de där rummen från början och var så här, fan det här, jag köper inte riktigt, hur fan, hur går det till? Det är väl olika för alla, men för mig var liksom den stora grejen att vara på riktigt förstå hur allt börjar, från liksom en stressad mamma till ett stressat foster i livmodern, och sen hur allting hänger ihop och verkligen förstå det och säga okej, men jag har blivit så här för att jag har varit med om det jag har varit med om. Jag var ett offer då, nu är jag vuxen, nu måste jag ta ansvar för det här. Och jag vill ta ansvar för det här. Och jag känner typ en meningsfullhet med att försöka sprida kunskap om det här. För att jag bara känt, varför ska jag sitta och berätta om min historia? Jag såg liksom ingen riktig mening i det, men nu ser jag verkligen en meningsfullhet i att... berätta eller försöka förklara och förstå de här grejerna och sprida den kunskapen. För jag tror att många människor ute i vårt land fortfarande sitter och tänker att så här, jävla pundare som inte tar tag i sina liv, vilka jävla äckliga misslyckade, vilket smuts det är liksom. Och försöka förändra de attityderna och i slutändan politiken. Det känns typ som mitt life mission nu på något sätt.
Men du har ju gått alla möjliga olika former av terapi. Det är KBT, det är hypnos, 12-stegsprogrammet. Det är många varianter och du slukar litteratur. Alltså, blir det inte övermäktigt och blir det inte snurrigt med så många olika hjälpvarianter samtidigt?
Ja, det kanske blir.
Jag vet inte.
Det kanske inte är optimalt att göra så mycket olika. Men jag blir så jävla hyperfokad och vill ju testa allt. Så här, hypnosterapi, lifespan integration. Men jag tror också att det finns lite att plocka ur olika saker. Så att man får med sig någonting från... Även om jag har lyssnat på liksom, en podd om missbruk och trauma, kanske 15 stycken, så den 16:e så får man någonting, någon liten insikt till så här, så att, men jag vet inte om det är optimalt. Det kanske blir alldeles för mycket för min hjärna att bearbeta egentligen.
Det brukar väl vara så där när man slutar just också med droger eller alkohol, att man brukar hamna i någon annan form av beroende.
Ja.
Det här är ändå ett lite bättre beroende i självhjälp och, ja, och självledarskap liksom, kan man ju faktiskt tycka, även om det är mycket böcker och mycket olika, men det finns ett genuint intresse av att växa som människa helt enkelt. För det jag hör också här utifrån din barndom och hur ditt liv har varit, så känns det ju även som att din självkänsla stärks.
Ja.
En sån sak bara att liksom sätta upp gränser, och nu idag hade du svarat på frågan vem som är den viktigaste i ditt liv, så hade du svarat att det är du. Och det är ju ändå ett tecken på att man börjar tycka om sig själv.
Exakt.
Och att man börjar värdera sig själv och värna om sig själv. Och det är ju någonting som de flesta av oss beroende inte gör.
Nej, visst.
Tvärtom snarare.
Och det har jag heller aldrig accepterat, att jag inte så här, fan vad är självkänsla för jävla trams. Men det slog mig när jag var på ett möte och de läser den här texten i slutet så här. Framförallt har jag förlåtit mig själv för det jag gjort mot mig själv. Den skada jag åsamkat mig själv. Jag kommer ihåg att jag alltid zonat ut under det partiet. Så jag bara, då förlåtit mig själv. Jag bryr mig om att jag sårat andra. Men att jag för bara ganska nyligen när jag hörde det stycket höll på att börja gråta. För att plötsligt så slog det an någonting hos mig. Och då kände jag, fan nu har det hänt något.
Men du känner ju ändå att 12-stegsprogrammet är något du vill fortsätta med. Eller kommer du fortsätta liksom ta russiner ur alla kakor?
Jag kommer nog ta russinen ur kakorna. Men alltså man går ju, jag är också lätt för att bli så här självcentrerad. Jag behöver inte de där mötena längre. Nej, men man går ju inte bara för sin egen skull. Man går ju faktiskt för att det finns nykomlingar där som mår bra av att se människor som mår bra i nykterheten. Så jag försöker påminna mig själv om att så här, det, ja, men du kanske har hittat en annan väg som funkar liksom för dig. Men det finns ju man mår ju så otroligt bra av att känna att man faktiskt ger till andra.
Men du eftersom att du varit så extremt öppen med hela din ja men din resa i missbruket. Du knarkade öppet på Instagram. Det var mycket det blev nästan som en det var ju såna jävla snackisar och folk tyckte det var så kul att följa dig och se hur allt hände live liksom. Mm. Hur har din following och dina, om man kan säga fans eller dina följare, tagit den här stora förändringen? Är det idel hurrarop och alla supportar, eller är det många som bara, fy fan vilken trött, präktig torris han har blivit?
Det är en blandad kompott som det alltid är. Jag tänker, vad man än gör i livet så kommer det alltid vara några procent som tycker att det är kanske bra och några som tycker att det är jättedåligt, och de allra flesta bryr sig inte alls. Och det är fine.
Sean Connery sa ju en väldigt bra sak där faktiskt. Han sa att if everybody likes what you're doing something wrong. Ja. Och så är det ju, ja. Verkligen. Ja. Det går inte att få alla att tycka som en själv och tycka att allt man gör är bra.
Nej.
Så är det.
Nej, då går man ju vilse.
Vi är superglada att ha med oss The House Rehab som samarbetspartners i den här podden även den här veckan. Eller hur, Magnus?
Som vanligt. Ja, det är suveränt att ha med oss dem.
Och när ska man egentligen kontakta The House?
Men jag tänker så här att om jag sitter hemma och har funderat under en tid om jag har problem med drickande eller drogande. Om jag känner att mitt liv blir sämre och sämre. Men jag har sån motstånd för att fråga någon eller våga liksom ta det steg, för jag vet ju inte riktigt hur det funkar. Skit i det. Bara hör av er. Mm. För att det man får på The House är ju hjälp med den situationen man har. Och man kan ju tycka själv att den situationen jag sitter i är omöjlig att ta mig ur. Jag kommer aldrig klara det här. Nej, och det kommer du att känna så länge du tror att du kan lösa det själv. Här är ju The House suveräna. Vi vet, både du och jag, för vi har gått under Robert Bomans behandling, att det funkar om man vill. Så att fan, det enda du ska göra, hör av dig. Vad gör The House unikt? Ja, du får mycket mer individuell terapi än du får på ett behandlingshem. Mm. Där sitter du oftast i grupp. De skräddarsyr programmet utifrån hur ditt liv ser ut, var du befinner dig, hur du jobbar och så vidare. Så att det ska funka i ditt vanliga liv.
Och det är också perfekt om du känner att de här 12-stegsmötena som vi ofta pratar om är lite läskigt. Mm. Du kanske du helt enkelt behöver träffa en terapeut ensam. Ja. Du pallar inte gå in i ett rum med 30 pers, och det förstår vi. Ja. Så ja, The House rekommenderas varmt.
Varm rekommendation. Var hör man av sig?
Man mejlar till sandra@thehousestockholm.se.
Tack The House.
Tack The House.
Jag skulle vilja hoppa tillbaka till en grej som jag tror är väldigt, väldigt vanlig bland många människor och bland våra lyssnare också. Det är det här med att när jag har hållit upp och varit nykter, tanken kring att jag kanske ändå kan dricka lite. Mm. Hur gick tankarna där och hur, alltså innan, och hur lång tid tog det för dig innan du var tillbaka till kokainet?
Nej, men jag har väl aldrig riktigt köpt konceptet att det är en obotlig sjukdom, att det är någonting som antingen har man det eller har man det inte, och har man det så kan man aldrig mer dricka eller hitta en relation till substanser igen. Och jag köper fortfarande inte den tesen liksom, eller den teorin om att det är en obotlig sjukdom som man har eller inte har. Jag ser det som att det är en coping-strategi. Människor som lider, som på något sätt försöker bedöva den smärtan eller fly från någonting. Alltså om en person haltar och börjar med en käpp, så säger vi inte så här, ja, det här käppanvändandet är en sjukdom. Vi frågar oss, varför haltar personen? Så att jag har väl alltid tänkt så här, men jag är inte beroende av alkohol, eller jag är inte alkoholist. Jag kan inte sätta gränser, och jag är inte så bra på att hantera känslor, vare sig som är tunga eller ljusa. Alltså, om jag är jätteledsen så vill jag bedöva mig, men också om jag är jätteglad så vet jag inte vad jag ska göra av den energin. Då vill jag också reglera det med någonting. Så jag kände väl såhär, men jag är fan inte alkis, men jag är nog kanske en liten narkoman ändå, men jag borde kunna kanske ha det ena utan det andra. Så tror jag att jag tänkte, för att nej, men för jag har aldrig kunnat relatera till det här, så här, det spelar ingen roll om det var en drink eller en joint eller en lina. Så här, jag, när jag börjar ta ladd så kan jag inte sluta, för att jag tycker att avtändningen är så fruktansvärd. Jag kan inte hantera den känslan. Men om jag dricker så kan jag sluta. Jag har aldrig känt någon abstinens för alkohol att jag måste fortsätta. Eller om jag tagit en spliff så vill jag inte ta en till. Eller jag kan ta en E och sluta. Så att jag har aldrig köpt det där resonemanget riktigt att så här, det spelar ingen roll vilken substans det var. För att substanser slår väldigt olika på mig. Och ja, jag köper inte de där förenklade resonemangen helt enkelt, och var väl tvungen att bevisa för mig själv lite grann så här, men testa min tes. Och jag tycker ju fortfarande inte att så här, att alkoholen är ett att det är liksom det stora problemet, eller så här, det är ett stort problem, för det är alltid en inkörsport för mig. Om jag tar några glas så vill jag alltid ta ladd, så jag måste ta bort den liksom. Men jag tycker inte att det är jag tycker inte att det är en sjukdom. Jag tycker att det är ett missbruksbeteende. Så kan man ju liksom såklart, alltså jag vet inte vad den absolut senaste forskningen säger, liksom att man kidnappar de här belöningssystemen, och beroende på hur långt missbruket har gått så är det irreversibelt för vissa och sådär. Men alltså vissa som så här, kanske går igenom en skilsmässa, de missbrukar under den perioden efteråt och sen så kommer de upp på fötter igen och så missbrukar de inte. Så det där är en lite snårig diskussion egentligen, för det finns ju liksom ingen riktig alltså forskningen på hjärnan och de här grejerna är ju fortfarande i sin linda, så vi har ju liksom inte ett svar. Om du frågar olika experter så kommer du få olika svar. Vissa säger att det är en liksom förvärvad sjukdom, vissa kommer säga att det är genetiskt och vissa kommer säga att det är en kombination av liksom biopsykosociala faktorer som spelar in. Så att,
men just det som Fredrik pratar om, det här med att vissa människors syn blir lite ensidig. Det blir så här att ja, men om är du en alkoholist och narkoman, då är du rökt när det gäller allting, punkt slut. Det blir så himla. Jag kommer ihåg när jag var ny på i 12-stegsmötena, då pratade jag med en kvinna som hade lång tid, och då sa hon så här: ja, men om du röker ett bloss nu så kommer du vilja ha mer. Jag bara: nej, jag har aldrig tyckt om gräs. Jag har aldrig haft ett mer begär när det gäller det. Hon bara: jo, om du är en av oss så kommer det bli så.
Exactly.
Jag bara:
are you in or are you out?
Ja, men exakt. Du känner lite så. Men vadå, vad menar du? Jag har aldrig gillat gräs ens. Mm. Liksom,
jag fattar. Och jag tänker precis som du, Fredrik. Alltså kring alkoholen har jag ju tänkt mycket också. För jag hade inte heller problem med alkohol. Mm. Jag kunde ta 2 öl till middagen och that's it. Liksom. Mm. Och sen gick inte jag hem och tänkte på att jag måste ha en öl till. Eller någonting. Så det var också en utmaning för mig. Mm. Och har varit speciellt kanske i mitten på min nykterhet, och så här att, eller utifrån där jag befinner mig idag, just såhär, fan, några öl, det borde ju vara lugnt liksom. Mm. Men det är just det där du säger, att det leder till tillbaka till min favoritdrog.
Ja, det är en inkörsport. Alkoholen är den stora inkörsporten.
Som för dig och mig, både kokainet. Och där är ju, det är ju risken att man öppnar upp någonting som man inte hade gjort annars.
Exakt.
Den får du ju inte om man dricker Ramlösa såklart.
Nej. Man vill ju aldrig ta laddnykter. Liksom.
Vi pratar ju...
Aldrig.
Nej. Det satt ju jag gjorde.
Men till slut, ja.
Ja, nej, men alltså ofta. Ah. Ja, ofta jag inte drack och bara tog ladd. Liksom. Jättekonstigt, men jag är ju konstig.
Nej, men du är en hardcore narkoman, det är du.
Ja, precis. Men det jag tänker på just det här, du pratar ju mycket om ordet missbruk. Mm. Och vi har ju pratat mycket också om det här med att om du missbrukar någonting och du ser att konsekvenserna börjar bli väldigt stora, folk i din omgivning säger till dig, du själv börjar få konsekvenser och du kan sluta, då har du missbrukat någonting. Mm. Men om du är beroende av någonting så klarar du inte på egen hand. Vad säger du om det?
Jag klarar inte vad då på egen hand?
Att ta det ur det. Beroendet.
Allt beteende som man gör för att få njutning eller smärtlindring som leder till negativa konsekvenser som man inte kan sluta med i min definition av missbruk. Och det kan vara träning, sex...
Men om det har gått så långt så att du är beroende av det?
Ja, men vad är definitionen av beroende då? För mig är beroende att om jag är heroinist och måste ha heroin för att inte bli sjuk, då är jag beroende. Mm. Jag tycker inte att jag är beroende av kokain och alkohol. Det är inte så att det här mår bra. Jag har missbrukat alkohol och kokain. Men jag tycker inte att jag är beroende av det. För beroende är för mig att man måste ha det för att klara sig. Mm. Att för att överleva eller för att kroppen, man ska funka. Liksom.
Var det inte så för dig då under den tiden?
Nej, alltså det var inte så att jag liksom gick upp på morgonen och bara jag måste ha en lina för att kunna gå till jobbet. Det var så här, jag festade jättemycket och jag började använda det som tröst och flykt. Det började för effekt och sen så blev det en identitet och sen så blev det också en flykt.
Mm. Magnus, du då? Om du försöker lägga 12-stegsprogrammets definition av beroende åt sidan, vad är din definition då av beroende? Liksom? Det är en svår fråga.
Mm. Nej, men för mig så är det som Fredrik är inne på, att är jag beroende av någonting så måste jag ha det regelbundet. Och det leder mig längre och längre ner. Alltså jag tappar mig själv mer och mer i den här. Och det är såklart att jag missbrukar ju någonting då, såklart. Om det nu är, vad det nu är, sex, alkohol, droger eller vad det är för någonting, så är det ju någonting som kidnappar min hjärna till att göra, till att liksom fly någonting hela tiden. Alltså allt det här har jag ju själv gått igenom egentligen, som du pratar om. Och det intressanta som jag tycker, det är just där när du hade gjort första vändan i 12-stegsprogrammet och tyckte att du skulle få diplom och vara klar. Mm. Där jobbade du ju inte med dig själv sen då, kan jag tänka mig.
Nej, inte på riktigt under programmet heller.
Ska jag säga. Nej, okej. Okay. Och vilket då sen leder till ett återfall såklart. Och där tycker jag väl jag någonstans här att beroendesjukdomen är ju diffus på det sättet. Varför gör vi podden? Jo, vi gör den för att vi vill att fler ska få reda på och lära sig om den. Och
känna igen sig,
ta bort, krossa tabun, skammen och såna här saker. Och det är Sveriges näst största folksjukdom. Men vi vet minst om det. Vi vet superlite om den alltså. Så att det som du säger, det är väldigt svårt att så här, totaldefiniera det här är beroende. Men för mig så är det, jag är beroende när jag inte klarar av att sluta med någonting.
Och du missbrukar någonting, då kan du ändå se konsekvenserna och sen sluta med det på grund av alltså allt har gått åt helvete. Medan är du beroende, då kommer du göra om det trots konsekvenserna.
Ja, jag tror också på det här med när det är irreversible, jag säger det på engelska. Nej, men om man tittar på dopamin och alltså vårt belöningscenter i hjärnan, när det har gått så pass långt att det kommer aldrig att gå tillbaka till normalt, då har det ju gått lite långt. Och där tror jag att det är, ja, man är körd. Man pratar om att sjukdomen är progressiv, att den bara blir värre och värre. Jag tycker alla kan vittna om det. Jag kan tänka mig att ett missbruk, skillnad på missbruk och beroende, kan det vara så att beroendet ännu mer eskalerar, jag vet inte. Missbrukar jag behöver jag ha samma mängd hela tiden, men tittar man på oss som är beroende så vill vi ha mer och mer och mer och mer. Man söker den där effekten som man fick första gången. Mm. Den får man ju aldrig igen. Efter gång ett liksom.
Men jag tycker bara det vi ska fråga folk är inte så här, vad är det för fel på det, utan vad har hänt dig? Mm. Varför blev det så här? Vad är det du löser? Vad är det du temporärt slipper eller får av drogen? Och hur kan vi hjälpa dig med det grundproblemet?
Men tror du att alla som har ett missbruk eller har haft ett missbruk eller har beroendesjukdomen har någon slags trauma i sig?
Ja, men någon slags smärta tror jag man ändå, alltså jag kan inte säga all, alltså, ja, men jag vet ju bara liksom att Gabor till exempel säger att han har jobbat i 10 år i Vancouver med tunga missbrukare, och alla människor han träffat där, tunga missbrukare, hade något slags trauma. Alla kvinnor hade något slags sexuellt vad säger man, sexual abuse. Mm. Men också så här, beroende på hur grovt trauma, så ju grövre trauma ju tyngre missbruk tror jag. Men sen så kan man ju också, alltså man kan ju också definiera smärta som så här, jag snackade med en gubbe i tant, han bara, jag bara, varför dricker du? Han bara, jag är ensam. Ja, men det är ju också någon slags smärta han vet det, bedöva med det. Men jag tänker att om man är en hyfsat trygg, stabil person som har fått med sig det man behöver från barndomen, då kanske man är en 7a, säger man, och 10 liksom är i max, är vi. Och så dricker man och knarkar man, kommer man upp på 10. Ja, man blir lite glad och piggare. Men om man inte har fått, om man är traumatiserad, kanske man ligger och skvalpar på en 3 med usel självkänsla och psykisk ohälsa på något sätt. Och sen när man då kommer upp på den där 10, så blir den där skillnaden mycket, mycket större, den effekten. Och sen när man tänder av och inte dricker och knarkar, så tillar man ner på den där 3 igen. Och jag tänker att i det avståndet mellan 3 och 7 så finns det ju någonting, någon slags smärta att undersöka. Och det är därför jag tror att vi som har någon slags trauma och smärta inte slutar när vi får negativa konsekvenser, för att det är för smärtsamt att vara med oss själva, i oss själva och känna allt vi känner. För att det har hänt något liksom.
Men du, de här grejerna med din gamla arbetsgivare, det här behandlingen och allt sånt här. Hur känner du inför allt det idag? Hur det sköttes? sköttes av dem? Tycker du att det sköttes bra, eller har du känt någon så här, ah, men det här var inte snyggt, det här var inte bra, eller?
Nej, de gjorde ju så gott de kunde. Det var ju jättesnällt att skicka mig och betala min... Jag var bara att jag var inte mottaglig. Jag var inte på en plats där jag kunde... Alltså jag fattade inte. Jag var inte redo, så att säga. Jag tror inte att någon hade kunnat... Man kan liksom inte heller hamra i folk. Alltså insikter måste komma inifrån. Det är det som är det jävliga. Vi kan ju liksom inte berätta för folk hur de ska göra, eller så här, tvinga folk att fatta. Man måste ju känna själv att man fattar och vilja. Så det där är ju... Och det är det jag tänker också med den här empatiska förhållningssättet till missbrukare. Att så här, ja, men även om de inte vill ge upp sitt missbruk, så ska vi erbjuda rena nålar och göra allt vi kan för att de inte ska dö av andra sjukdomar. För att det är ändå bättre att de får bruka på ett säkert sätt tills de förhoppningsvis hittar någonting som gör att de vill förändras. Men att vi vinner ingenting på att stigmatisera och straffa dem och behandla dem som skit. Liksom.
Nej, det är nog en bra poäng, tror jag. Det känns som det. För det är, hur mycket tid har man inte slösat på att försöka banka in liksom någon slags insikter i folk? Jag vet att mitt första år i programmet, när jag fick sponsorer som inte hade riktigt villigheten, så skulle jag försöka vilja åt dem. Liksom. Mm. Alltså, det går ju inte. Man kan ju stånga sig blodet liksom, och det ger ju ingenting. Man blir bara galen av det. Liksom. Mm. Så det är verkligen...
Men jag tycker det är intressant det du säger, det här med trauma. Allt kokas ju ner till känslor. Mm. Och det kokas ju också... tidigt i en uppväxt, om man pratar om dysfunktionella uppväxter och familjeförhållanden, och där det är för lite närhet, där det kanske bara... Det har kunnat ha varit våld i relationer eller vad det än är för någonting, men där det har funnits en dysfunktionalitet, så är det ju så att vi får ju inte... koordinera, vi får inte koda vårt känsloliv. Nej. Att lära oss att hantera dem.
Nej, vi får helt skeva kartor och arbetsmodeller för att hantera de här grejerna.
Och det här är ju övergripande, för jag har inte träffat en beroende människa som inte har haft ett fucked up känsloliv, som inte har kunnat hantera. Och sen har vi inte kalibrerat dem där, så då är vi typ 40 år. Mm. Och hantera fortfarande våra känslor på exakt samma sätt som vi hade gjort om vi var 7. Ja, när precis. Det kommer till vissa saker.
Precis.
Så att jag håller med. Jag tror, och då kan det vara så här, trauma kommer ju också vara väldigt individuellt för personen.
Ja,
och är du då extra känslig, så kommer det vara lättare att du har råkat ut för ett trauma, såklart.
Precis. Och en viktig insikt för mig var att trauma inte är det som händer oss, utan det som händer i oss när vi är med om någonting traumatiskt. Och om du ger två bröder en örfil och stänger den ena i garderoben och tröstar den andra, så kommer det kanske bli trauma för den ena men inte den andra. Det handlar om när vi lämnas ensamma med de här överväldigande känslorna och inte har någon som hjälper oss att hantera dem och reglera dem. Och sen så behöver vi inte prata om big T trauma. Det behöver inte vara liksom, sexual abuse, fysiskt eller psykiskt våld. Det kan vara det man inte får, alltså känslomässig försummelse. Att det inte finns någon där som frågar hur man mår och speglar ens känslor, hjälper en att reglera ens känslor. Så man känner sig helt ensam i världen med det här överväldigande de här överväldigande tunga känslorna, och det blir svårt att navigera liksom senare i livet. Och så tycker man, varför är jag så här jävla fucked up, och varför är jag inte förmögen, och varför blir jag så jävla triggad av det där, och så lägger man all den skulden på sig själv. För det är också en grej som barn gör, att så här, barn är ju supernarcissister, som om mamma är arg eller mår dåligt, så tar man ju på sig all den skulden själv som barn. Och så säger, okej, men hur kan jag förändra mig så inte mamma blir arg? Okej, men då mamma blir arg när jag är arg, men då ska jag inte uttrycka ilska, eller jag ska inte vara jobbig. Och så gör man avkall på sina egna känslor och tappar bort sig själv, och den här autenticiteten som också är en viktig drivkraft att
vara i kontakt.
Det kommer hänga med.
Ja.
Och så bara bingo, så har du ett medberoende.
Exakt.
Det går snabbt. Men ska vi ta tag i vårt favoritsegment?
Det tycker jag. The House svarar.
Ja, då sitter vi här igen med vår kollega, kompis, mentor, förebild, Robert Boman.
Hej, hej.
Välkommen till podden igen.
Mm, tack så mycket.
Nu är det dags för ännu en fråga. Är du redo?
Kör.
Då kör vi, Magnus.
Hej killar. Jag har blivit fri från alkoholberoende. Och mina kompisar säger att det var väl ingenting. Alla har någon form av beroende. Hur ställer du dig till det?
Nej, alla har inte någon form av beroende, men absolut, det finns många människor som gör saker för mycket. Ja, och Sen hur vidare det går ut över mitt liv eller inte, det är ju upp till var och en att försöka se egentligen. Men absolut, det finns en poäng i det han säger. Men beroendet idag är ju utbrett ordentligt. Och det handlar ju inte bara om alkohol och droger, utan det handlar om träning, sex, mat, sin telefon, mängder av olika saker, bekräftelse, shopping och så vidare. Mm. Så att visst 17 är beroendet extremt utbrett. Mm. Det är det. Sen återigen, precis som jag har tjatat om tidigare, vi kan faktiskt skilja på missbruk och beroende. Jag kan göra någonting för mycket utan att det behöver betyda att jag är beroende. Skillnaden är, som jag har sagt tidigare, att är det så att jag märker att jag håller på att gå åt pipan eller jag får starka konsekvenser av det jag gör, har jag ett missbruk då, så kan jag sluta. Är jag beroende så tänker jag att jag ska sluta, säger att jag ska sluta, men kommer ändå att fortsätta att göra samma sak om och om igen. Mm. Tack Robert.
Tackar.
Tack Robert Boman för din kunskap och din visdom. Det är en fröjd att ha med dig vecka ut och vecka in.
Verkligen. Vad tar du med dig från det här spännande samtalet, Nemo?
Ja, men först och främst så skiljer det sig ganska mycket från andra poddar, och det är ju härligt att få lite nya infallsvinklar och lite nytt att snacka om, tycker jag. Mm. Att prata mer om varför, liksom. Och inte bara prata om vad som hände och hur man tog sig ur det.
Nej, jag gillade det. Jag tyckte det var jättespännande. Det här kan man prata, vi hade kunnat sätta här i flera timmar och diskutera det här. Det jag tycker också är intressant visar att det räcker inte bara att sluta med alkohol eller droger. Man måste jobba med sig själv. Mm. Det är liksom no chance att göra det på egen hand. Och det ser vi ju stora skillnaden på Fredrik idag mot när han inte gjorde det fullt ut, om vi uttrycker det och så. Mm. Jättespännande. Väldigt, väldigt, väldigt tacksam att du kom.
Hur känner du, Fredde? Känns allt okej?
Ja, men det är kul att prata om de här sakerna. Man vill bara sprida ordet. Alltså så här, för barnomstramma är typ den stora, dolda folkhälsosjukdomen. Och missbruk är bara en manifestation av det. Jag tror ätstörningar, depression, ångest, självskadbeteende. Mycket av det grundar sig i det. Mm. Det tar sig bara uttryck på olika sätt. Även fysiska. Alltså så här, stressade mammor får stressade barn, får har mycket högre chans att få astma. Jag tror att allt, vi måste se mer på helhetsbild på kroppen och hälsan och allt sånt där.
Keep growing, som vi säger. Men härligt, du lyser.
Tack.
Härligt att se.
Tack för din tid, Fredrik.
Tack, Sam.
Tack till alla er som har lyssnat.
Och tack till Magnus.
Tack Nemo.
Hej då!
Hej då!